I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, det är lördag morgon. Man ska alltid vara nyfiken på någon och ha morgon eller förmiddag. Jag vet inte, men jag säger god morgon förmiddag, Oscar Piero Lindén.
Imorgon för mig. Hej.
Imorgon. Vad snällt att du ville komma.
Ja, men självklart. Tidig morgon för mig en lördag.
Ja. Alltså, hur dags gick du la dig så här god kväll?
Ja, vad kan det ha varit? 1 kanske? 1? Somna.
Ja, du har ju sovit några timmar då.
Jo, absolut. Ja. Man får inte klaga.
Nej. Men alltså, du spelar just nu Skönheten och Odjuret på Malmö Opera, skulle säga. Le Fou.
Ja, det stämmer. Gastons lilla pekokompis.
Ja, du sa här innan vi stod och drack kaffe att du bara är omkring och är ett pucko och skriker.
Ja, men att få liksom vara legitimerad, snuskig och ful och dum i huvudet på jobbet. Är inte okay. Det jättehärligt? Och alltså, inte behöva bry sig om någonting. Nej.
Bara kunna vara sig själv lite.
Exakt. Eller,
hur mycket Oscar är det?
Ja, men du vet, man vaknar på morgonen och bara säger, fy fan, jag ser för jävla ut, jag pallar inte gå till jobbet.
Nej.
Och så kan det gå så.
Ja.
Det är ju det jag gör varje dag.
Härligt. Och få betalt för det dessutom. Ja. Tills någon upptäcker fejken.
Liksom. Ja, jag hoppas det. Jag blir så glad när Petra ger mig lön varje månad. Ja. Det är toppen.
Ja. Tack för det, Petra. Det gläds åt. Du är Oscar, alltså, din karriär är rätt så brokig. Så du börjar som en liten kille som började dansa ballett för 100 år sedan.
Ja, tack. Jag är nu 100 år gammal.
Ja, ja, grattis.
Ja, precis. Det stämmer.
Jag var, vad gör du mig? 200 år kanske då?
Ja, men 150 kanske.
Okay.
Ska vi inte ta ifrån tårna,
nej,
Hasse?
Nej.
Nej, men jag började dansa ballett när jag var 6 år gammal. Och det är då, nu ska vi se, matematik, vad blir det? 26 år sedan.
Shit alltså. Balettakademin eller?
Ja, det var på Balettakademin i Stockholm. Ramona Levinsky, kom hon där.
Men jag har ju sett Billy Elliot-filmen, jag har sett musikalen.
Jag såg exakt ut som honom när jag var liten.
Var det så?
Helt sjukt.
En liten kille, ett sånt vitt linne som kliver in.
Ja.
Hur är det alltså konkurrensen att ta sig in och ta sig till crème de la crème och få chansen att dansa ballett och komma in på Balettakademin?
Alltså, Balettakademin var ju hobbyklasser. Men sen när jag var 10 år gammal så kom jag in på Kungliga Svenska Ballettskolan. Och då börjar man årskurs 4. Mm. Och sen går den hela vägen till sista året på gymnasiet.
Wow.
Och som kille att komma in är ju betydligt lättare än för tjejerna.
Är det så?
Ja,
alltså är det kvoterat eller är det bara att man har bestämt?
Jag skulle säga att det är 100% lättare.
Mm.
Eftersom det är 100% fler tjejer som söker.
Wow.
Men och det handlar ju mycket om potential och hur kroppen är byggd och det är väldigt mycket sånt. Det är att man är 9 år och går på audition. Då är de så här, rör dig som ditt stjärntecken typ.
Om man bara står där, ja.
Ja. Nej, men det är ett liv av nummerlappar på magen kan man ju säga att jag har haft.
Långa skoldagar, långa skolveckor.
Ja.
Men jag bara hinna göra skolan och träna.
Ja, nej, men jag gick i skolan 6 dagar i veckan från årskurs 6. Och vi gick i skolan 8-6 kanske.
Slitsamt yrke ska jag säga, slitsamt.
Ja, för vissa går det ju väldigt bra. Eller för min klasskamrat Daniel Rosengren, hon hade aldrig ont någonstans. Jag var så arg på henne. Jag hade alltid ont. Men jag dansade och dansade och dansade och dansade. Och det var, vi dansade mycket på operan också under skoltiden. Vilket var väldigt häftigt att få dansa med kompaniet i Stockholm. Men mina knän pajade.
Alltså en idrottsskada nästan till, eller?
Det blir ju det. Alltså om du skulle jämföra med en trestegshoppare som sliter en hälsena. Det är ju samma grej.
Var det helt bara utslitet eller var det bara att det gjorde så jäkla ont? Eller?
Jag hade två olika skador. Jag hade blödande sår på knäskålsenan och sen hade jag flytande broskbit i vatten. Ja, men det var bara... Det var, knäna mådde inte bra.
Hur är de idag, Oskar?
Helt okej. Okay. Tack vare rehab. Du vet de här tråkiga övningarna som de här sjuka gymnasterna ger oavsett skada. Mm. Gör dem!
Gör dem. Okay.
Alltså gör dem. Gör de inte kommer de ont rätten av livet.
Nej, jag vet, jag har stött på både en annan fotbolls- och hockeyspelare som ångrar att de inte gjorde det som du sa. Liksom, och har ont idag. Liksom. Ja. Kan inte plocka upp ungarna.
Ja, men du får det där gummibandet så ska du stå där. Tre gånger tio. Gör det bara. Det är så ovärt.
Men alltså, hur gammal var du när knäna packade, Oskar?
Alltså min första skada var väl när jag var 10 bast. Då hade jag hälsinflammation på båda hälarna. Yay!
Nej.
Nej, men nu ska vi se. Knäna pajade när jag var 18 bast. Det var så sista året på gymnasiet. Och då har man liksom haft ont lite tills den dagen det inte går längre. Så det var ju...
Förstod du liksom att plötsligt att ja, men den här karriären som jag har satsat på och allt det som jag har hållit på och kämpat och krigat med så många år, att det är på väg att blåsa ut i fönstret?
Ja.
Det måste vara jobbigt.
Ja, när du är 18 år så är det ju svårt att förstå de känslorna också. Och det är ju total katastrof. De är så här, du kommer aldrig kunna dansa igen. Nähä. Och så var det rehab, sexta veckan, i typ 2 timmar. Som jag gjorde själv varje dag. Och bara gav mig fan på att jag skulle klara det. Men då i den här harvan, då sökte jag Cats på Göteborgsoperan.
Okej.
Okay. Och fick det jobbet. Vilket var helt sjukt. Så jag bestämde mig för att jag ska vara så pass bra så att jag kan göra den föreställningen. Och sen hade jag en plan att jag skulle träna med danskompaniet på Göteborgsoperan varje morgon och sen få jobb där och sen dansa resten av livet. Efter Cats hade jag gått upp 11 kilo och bara, aldrig mer, jag ska aldrig dansa ballett igen. För jag hade hittat hem.
Du låter så sjukt målmedveten, Oskar, när du har bestämt dig för någonting så är det lite tjurskallig personlighetsdrag, eller?
Min mamma säger att det kommer från Norrland. Mamma är från Lycksele.
Okay.
Så att jag är som en gammal norrländsk tant som inte ger sig.
Enveten men, som satan.
Ja, men jag tror att jag blir latare och latare ju äldre jag blir.
Är det så?
Ja, det var bättre förut. Men det är verkligen sant. Viljan är starkast av allt. Och i vår bransch så är det ju väldigt mycket nej. Väldigt mycket, du passar inte för det här. Nej, du är för lång. Nej, jag gillar inte hur du låter. Så du får inte vara med. Nähä.
Är det inte jobbigt så här, ungefär som du vet, blir vald på gympan? Du får med och så står man själv kvar där sist på scenen och så står Oskar där på en casting. Ja. Så, den känslan?
Absolut. Varje dag.
Alltså, hur hanterar man de här nejerna? För som du säger, det är ingenting för trygghetsbundare. Man går på audition, på audition, på audition.
Det är att försöka någonstans innerst inne att inte ta det personligt. Vilket är oerhört svårt. För att vi måste också förstå, vi bygger en föreställning, det som är lägga ett pussel. Mm. Och de här två personerna ska göra kärleksparet. Mm. Och den systern, ska de vara lika varann? Mm. Nej, de behöver inte vara lika varann. Nej, okej, då kan hon få det. Mm. Men om de måste vara lika varann, nej, då får, det spelar ingen roll om hon var bättre. Mm. Du vet, det är bara ett pussel. Mm. Och då, om jag får ett, när jag får nej, då är jag så här, ja, men jag passar inte pusslet. Det betyder inte att jag är dålig. Nej. Det betyder inte att jag inte är unik eller... Och det är väldigt svårt, men...
Men innan man har gjort den där alltså upptäckten att det här är... Det inte handlar inte om Oscar-personen, utan det handlar om yrkespersonen Oscar.
Ja, det är svårt.
Mm. Många tårar?
Ja, mest förbannad, tror jag. Det är ett visst... Alltså, gråt över spilld mjölk är väldigt... Det, visst, du kan bli ledsen. Mm. Men du får mer kraft i att bli lite sur än att bli ledsen. Det tar mer energi att bli ledsen.
De vandrar den positiva ilskan till något.
Ja, blir du förbannad, då får du jättemycket energi. Mm. Nästa år, alltså jag ska ha det där jobbet. Mm. Och då, men det är väldigt individuellt också. Alla har olika resor, alla har olika sätt att hantera just audition-grejen är ju knepig alltså. Den är ju absolut annorlunda från det vi ser på tv.
Alla de här resorna genom Balettakademin, Göteborgsoperan, var kommer det ifrån? Alltså, ursprungligen, finns det någon i familjen som är någon superdansare eller är det...
Nej, men de är mer supersångare.
Är det så?
Ja, jag är lite som att jag är som uppvuxen i Sound of Music.
Okay.
Min pappa var operasångare på Stockholmsoperan i 30 år. Mm. Och min mamma är sångpedagog och hon har jobbat snart 40 år, tror jag. Och hon har då undervisat med musikal. Och pappa sjöng då opera, jobbade på operan. Och det är ju så jag kom in på balletten. Han hade någon kompis som var någon koreograf som hade sett mig springa i en trappa tydligen. Jag vet inte om den här koreografen bara blev less på att jag inte kunde sitta still och hade för mycket energi. Eller om personen i fråga faktiskt såg någonting i min fysik som sa, sätt den här ungen på dans och gör det nu.
Då var du hur gammal?
Ja, 6. Jag skulle fylla 6 år.
Shit alltså. Men var det så uppenbart alltså, när alla andra klasskompisarna höll på att spela fotboll, hockey eller vad man nu gjorde för någonting i din klass, alltså, stack du iväg och, alltså, den grejen när alla de andra, eller du var kanske en idrottskille också, Oskar?
Nej, inte så. Ja, det var kul liksom. Man spelar fotboll, visst, jag kan spela basket. Det var inte så konstigt, det var inte så mycket konstigheter. Mm. För jag tyckte att det var så naturligt med att arbeta med teater. Mm. För eftersom jag är i princip uppvuxen på teatern, jag kan ju inget annat.
Nej.
Jag har praoat på ett fik 2 gånger. Sen har jag aldrig haft ett vanligt jobb. Vet inte hur man gör.
Ja, men du har ju ett riktigt jobb, men det känns inte
så. Ja, men du förstår vad jag menar.
Absolut.
Så för mig, när man är 9 bast och går i lågstadiet, då tycker inte jag att det är konstigt att sitta i spagat och sjunga Nattens drottning. Liksom.
Såklart inte.
Det var inget konstigt. Ungarna kanske tyckte jag var helt knäpp. Jag hade inget problem med det.
Kan du fortfarande gå ner i spagat förresten?
Ja.
Okej.
Okay. Det tar lite längre tid.
Ja.
men ja, det kan jag. Ja, det kan jag. Men jag vet inte, det var för hem... Ja.
Men, men du, alltså, Göteborgsoperan, Cats, musikaler. Alltså, hur blev det den grejen? Liksom, för man resan här liksom, och lämna då från att vatten... En dansande kille som uttrycker sig bara med kroppen. Men du ska uttrycka med både kroppen, rösten och allting.
Mm. Nej, men Cats var ju verkligen det som gjorde att jag förstod att det var det här jag skulle göra.
Mm.
Många gamla lärare visste kanske redan från början att jo, men han kommer göra det här. Eller min mamma var lite så här, ja... Han får göra vad han vill så länge han är glad, men vi kommer vi antagligen, du vet, många som tänkte att det kommer bli så här, men jag hade inte fattat det. Och det var så intressant på just den audition. Cats, 18 år, så kom jag in och ska ha sångaudition. Och bara, jag ville liksom sjunga Alla snubbar vill ju vara en katt. Och mamma var så här, fast det gör du inte. Nej, det gör du inte. Nähä. Så jag fick en sång och åkte ner och skulle sjunga det. Så var det en dirigent från West End som var där och alla var livrädda. Och jag var lite såhär, ja, har du träffat Makarova? Som är liksom en rysk balletttant. Hon är livsfarlig. Henne springer du ifrån. De där gamla ballettmänniskorna, de är livsfarliga.
En riktig babushka.
Ja, deluxe. Nej, men då kommer jag ihåg att jag sjöng min sång och kände så här, gud, det här var hemskt. Ja, nu kan jag gå. Och då kallade dirigenten tillbaks mig i rummet. Och så sa han, som många av mina kollegor idag tycker, nej, hur kunde han göra det? Men för mig var det, jag förstod precis vad han menar. Han säger, don't try to be a singer when you're not. Eftersom jag har ju dansat hela livet och identifierat mig som dansare, medan hela min familj har identifierat mig som sångare. Så det har varit min enda tillflyktsort att kunna säga, nej, jag dansar på alla fester när familjen Lindén ska sjunga varje gång.
Så kör Oskar sin grej?
Ja, jag bara, nej, jag dansar.
Ja.
Och slapp jag det. Och jag förstod precis vad han menar, för när jag stod på den där sångaudition, då stod jag och sjöng som min familj.
Vilken sjöng du?
This is the moment från Jekyll and Hyde.
Hur är den går?
This is the moment.
Ja.
When all I've done, all of the dreaming, scheming and screaming become one. This is the day. See it sparkle and shine when all I lived for becomes mine.
Jag får gåshud, Oskar.
Nej, men du vet, tack. Nej, men så sjöng jag ju och försökte sjunga så himla korrekt och var så duktig och det var så långt ifrån mig själv. Mm. Och de orden han sa, som en annan kanske hade blivit upprörd eller ledsen över, det var helt rätt.
Tack, du såg det. Liksom så här, va?
Ja, för han sa, sjung en gång till härifrån och bara sjung som du. För han hörde vad jag gjorde. Mm. Sen gjorde jag det och jag tänkte så här, ah, jag gör bara som jag vill. Och så kommer jag ihåg att han säger, nu sjöng du rent. Behåll den här färgen i din röst. Jag gillar den.
Gött.
Och det var nog första steget in till sången för mig. Att jag kunde sjunga som jag. Och det var uppskattat. Det var ja. Intressant.
Men du, alltså, genom åren upp i Göteborgsoperan, sen 3 år tillbaka, om vi nu ska bara skära tvärs igenom Oscars karriär och komprimera lite, så landar du där du är just nu, Malmö Opera.
Ja.
Alltså, varför blev det Malmö? Var det en casting såklart?
Ja, det var det. Absolut. Första gången jag jobbade i Malmö var 2007 egentligen. Med en regissör som heter Ronny Danielsson.
Pippin eller?
Nej, 2007.
Nej, just det.
Det var i Pildammsparken. Med, vi gjorde Carmen med Gladys del Pilar och damkören från Operan.
Mäktigt.
Mm. Men den regissören, Ronny Danielsson, är ju från Malmö och har jobbat väldigt, väldigt mycket i Malmö. Och jag har jobbat väldigt, väldigt mycket med honom. Mm. Så det är tack vare Ronny som har bjudit in mig till att söka arbete i Malmö som gör att jag har hamnat här. Det är främst efter Kinky Boots som jag har bara stannat kvar.
Alltså fantastiskt. Alltså, jag såg ju både dig och Andreas Weise tult omkring i högklackat. Jag pratade med Andreas precis då inför premiären och du vet, han klagade över smärtor och han var helt vingbruten.
När vi delade loge, Andreas kom in efter några veckor och var så här, nej. Hur mycket jobbar ni egentligen? Jo, men vi måste repa. För du vet, att gigga och jobba som artist, det är krävande på sitt sätt. Men du jobbar ju inte på samma sätt som en repetitionsperiod. Men den föreställningen blev väldigt bra. Tack vare gruppen. Det var en väldigt, väldigt bra grupp.
Stefan Sauk, Andreas och du.
Ja, nej. Alltså musikalartisterna i föreställningen som hjälptes åt att få föreställningen att bli sammansvetsad. Och kören var med och hade väldigt roligt. Så det var väldigt, det blev en bra föreställning.
Alltså, jag såg det senast här nu, jag har ju sett det i Lola i Kinky, men såg det nu senast på 75-års föreställningen. Alltså, Lola tar plats, alltså du är ju så klippt och skuren. Lola, jag blev bara så här, oh!
Ja, nej, men det är lite så. Vissa roller kan du inte göra mindre än 100% med.
Nej.
Du kan inte ursäkta dig som Lola. Det finns inte utrymme för det. För
all
då,
in.
Då kommer publiken inte tro på det. Så det är verkligen all in. Och sen oavsett om jag själv kanske tycker, nej, jag låter inte så bra när jag sjunger den här sången. Eller det känns inte som att jag kan den här koreografin. Om jag börjar tänka på det, jag måste bara, om jag gör fel, om jag skriker, då måste jag äga det. För att ni måste tro på det, för den karaktären är liksom...
Ja, jag trodde stenhårt på det.
Ja.
Man blir nästan så här knockad nästan, när man glider in i den knallröda fodralet.
Ja, det var häftiga kläder.
Men du, alltså, får du någonsin, alltså, det låter som att allting är full av självförtroende när du sitter hos mig, Oscar, men alltså, inför en roll, inför en audition, kan du liksom känna att du är lite liten eller du bara kliver in och...
Jag har total panik.
Är det så?
Ja, alltså, du lär dig att hantera känslorna kring yrket mer och mer eftersom du börjar utgå från dig själv.
Mm.
Men att hela tiden veta att jag kommer aldrig bli klar. För det här yrket, du knäcker aldrig koden. Du kan inte vakna en morgon och säga, nu behöver inte jag öva något mer. För nu är jag klar.
Ja, men hur kul hade det varit då?
Exakt. Det är, på ett sätt är det lite, det håller en vid liv, det håller en håller fast strävan till att bli bättre. Men det är också frustrerande att hela tiden inte känna dig bra nog. Eftersom det är det är. Man ska lära sig en ny sång. Nej, jag får gå hem. Jag kan inte sjunga längre. Så det är väldigt speciellt, men det är det jag menar med att en grupp gör föreställningen, som Kinky Boots till exempel, eller som vi gör nu, Skönheten och Odjuret. Om vi inte hjälps åt, då skulle jag inte orka.
Jag vet att vi har något gemensamt, alltså jag läste i en tidning innan du skulle komma hit att du är Sveriges mesta hypokondriker, nojig, tvättar händerna, rädd för att bli förkyld, stämmer det?
Va? Har jag sagt det?
Ja, du sa det i någon intervju till en veckotidning eller då?
Ja, jag skyller helt på min familj.
Ja, är det så?
Ja, de har förstört mig.
Ja. Är det ett gäng med hypokondriker också eller?
Gud ja. De bara, jag kommer dö nu, men du är snorig bara. Det är verkligen så. Ja. Eller när man var liten och var förkyld, då var det någon som bara, godnatt, hej då, stängde dörren. Ta en Alvedon, varsågod. Nej, men så är det. Jag har liksom, mitt medicinskåp är ju det bästa av allas.
Hur mycket handsprit har du med dig? Jag har de här små flaskorna har jag i min lilla axelväska.
Ja, jag har en spray.
Har du det?
Ja, som man sprayar på, den är jättebra. Men jag har också främst, vet, om jag ska resa någonstans, då har jag en sån här cold sign. Spraya. Och torka av allt överallt. Och,
hur är det med att åka upp på rulltrappor och ta på handtagen där?
Det har jag inte gjort på 20 år.
Det har du inte gjort?
Nej. Alltså varför skulle jag... Nej.
Jag är också så här, tvättar sig konstant. Alltså får smörja upp händerna för man är liksom rent torr för man tvättar sig konstant.
Men jag vågar knappt trycka på knappen när de skulle öppna dörrarna till tåget när jag skulle kliva av här i Hylje. Tryckte med armbågen så.
Är det så pass? Är det bara något yrkesrelaterat eller bara att det är Oscar och uppväxten?
Alltså i våras så gjorde vi med Matilda på Malmö Opera. Och innan vi skulle börja, då var jag så här, nej, barnen måste gå kurs. Mm. Vad pratar de? Vi kommer bli sjuka, allihopa. och mina kollegor bara, men sluta, det är ju inte dagisbarn, nu får du ge dig. Jag bara, för jag vet hur det är att vara på en teater när man är barn. Mm-hmm. Spelar ingen roll. Om du har vattkoppor. Du går till jobbet. Mm. För det är det bästa som finns i hela världen. Det finns ingenstans du hellre vill vara än just
där. Du har
varit
på andra sidan, Oskar.
Ja, jag har varit barn. Det är sant. Hurvida barndom det var, det vet jag inte. Men jag har varit barn. Ja. Så jag vet att om de är dödssjuka så kommer ju de inte säga det till sina föräldrar. Och de kommer komma hit.
Såklart.
Great. Mm. Och alla skrattar åt mig. Tror inte att vi i ensemblen var så sjuka, va? Mm. Den där influensan som alla fick...
Mm. Den fick ni också.
Ja, de bara, hej, jag är 9 år. Hostar den i ansiktet.
Boff.
Ja, mardröm.
Oh.
Mm. Tack för den, Milton.
Mm. Men jag är inte bitter.
Nej, men jag kan väl tacka dem för att nu är mitt immunförsvar mycket bättre.
Ja.
Jag har fått alla...
Det kanske du skulle tjänstgöra på ett dagis en gång om året så här, bara för att stärka upp dig istället för att ta...
Du vet att jag har faktiskt tänkt på det.
Är det så?
Ja, men tydligen så var inte det en bra idé enligt någon annan hypokondriker som hade försökt.
Okej.
Nej, men så jag kanske ska tacka alla barn som hostade på mig. Men det var så kul första veckan när jag gick runt och bara, rör mig inte! Hosta i armen! Och var bara en konstig farbror som gick runt och skrek. Till sista veckan när jag bara pussade och kramade på alla. Bara, ni får inte sluta, mina barn!
Men du, den här separationen, alltså ni lever tajt. Nu håller på att lira och kör Skönhet och Odjuret här en bra bit in på nästa år.
Ja, till Valborg.
Och sen plötsligt där liksom så bara... Tar det slut och sen ska det en nya relation. Jag vet, jag har pratat med många som jobbar i branschen. Hur är det för dig den här separationen och bryta upp uppbrott hela tiden?
Jo, alltså det är väldigt knepigt. Sen beror det ju på vilken föreställningen är i och hur bra sammanhållningen är. Men det är tufft när det tar slut. Framförallt de gångerna det känns som att vi skulle kunna spela 40 föreställningar till imorgon. Då är det tufft, men branschen är liten. Den är också uppbyggd baserad på teatrar och regissörer som ofta återanvänder sina anställda. Mm. Som en god vän och kollega och den coolaste musikalartisten någonsin, Kitty Sean.
Mm.
Och jag tror vi har gjort 15 produktioner ihop.
Wow, så ni möts på något sätt ändå?
Ja, så det blir liksom, även om ens kollegor jobbar på andra teatrar, så hjälps vi åt. Det finns en väldigt fin gemenskap, trots att alla tävlar med varandra.
Jag vet, vi pratade om det här innan, att just musikalartister, där är lite mer tight-knit community på något vis, versus alltså att skådespelare där är lite mer, är det konkurrens, eller alltså, om man så beskriver jobbet att vara skådis och inte...
Ja, jag kan känna att de teatrar jag har jobbat på där är skådespelare som är anställda, jag kan känna att de har en stolthet i sitt yrke som är väldigt fint. Men som kan slå över i när det kommer till att få roller. Att inte unna. Eller jag skulle kunna gjort det bättre. Absolut. Men just, och då blir det här pusslet som jag pratade om tidigare.
Ja, just det.
Att det handlar inte om att du inte är dålig. För det är inte diskussionen. Det är ingen som säger det. Det är bara att du inte passar för det. Och att vi har en större förståelse för vad vi passar för. Och det är tufft, det är svårt, men tack vare att alla pratar med varandra så blir det lättare att hantera de här rollerna, att ens bästis fick rollen men inte jag. Hur ska jag göra det? Ja, du vet, jag ska inte vara bitter, jag ska inte vara missundsam, men jag måste få vara ledsen och arg, men samtidigt stöttande. Och det är svårt, det är jättesvårt.
Drömrollen. Finns det någon sån, Oskar? Alltså som vet, du pratade lite grann när vi såg det på operan på lastbilsflaksturnén här i somras.
Just
så pratade lite grann om drömroller och låtar och sådär.
Ja. Nej, men Sara Lehmann och Micke Jansson och jag jobbar på Malmö Opera just nu och gör våra små föreställningar. Och när vi skulle göra Lastbilen med Johanna Hibernett som regissör, så pratade vi mycket om just drömroll och vad det är. Och det är så svårt att... Alltså till exempel Lola för mig var aldrig en drömroll.
Det bara blev.
Det bara blev så. Och det är lite samma sak när vi söker de här jobben och du vet aldrig om du får ja eller nej. Att låta det ske och att låta dig själv utvecklas är lättare. För om du bestämmer dig för att få ha en roll och sen visar det sig att du inte får den, då blir du förkrossad. Men just drömroll, alltså det finns ju en föreställning nu som heter Dear Evan Hansen, som rent musikaliskt skulle vara väldigt, väldigt rolig att utforska. Sen vet inte jag om det är en drömroll.
Är det Ben Platt? Eller?
Ja, precis. Han är med i någon tv-serie.
Ja, just det. Mina barn har uppfostrat mig just som Ben Platt, så vi sitter och lyssnar på Ben Platt i bilen nu.
Ja. Nej, men han är väldigt, väldigt bra. Men just rent musikaliskt så tänker jag att det hade varit superhäftigt. Men jag vet inte om det är rätt roll för mig. Min drömroll är väl egentligen att bara kunna arbeta så länge som möjligt. Att ha liksom en roll i yrkeslivet så länge som möjligt. Med tanke på att jag har gått sönder en gång redan, så är risken att jag går sönder igen.
Mm.
Lite högre än alla andras.
Mm. Och så dessutom de här förkylningarna som vi pratade om också.
Ja, gud, livsfarliga. Men jag har börjat med probiotika nu.
Har du gjort det?
Hasse, du måste börja. Alltså, det är världens bästa grej.
Okej, alltså är det piller du tar eller?
Ja, varje dag.
Ja.
Jag har en sån här pensionärsask, du vet. En sån här lång måndag till söndag. Så öppnar jag min lilla lucka varje morgon. Ja.
Vad härligt.
Mm. Och det är någon speciell honung äter jag varje dag. Och så är det någon frön i något vatten som man ska ha. För, alltså det jag håller på.
Placeboeffekten, har du inte hört talas om den eller så? Tron försätter berg, Oskar, eller?
Jo, nej, men på riktigt. Ja. Probiotika.
Alltså det ska jag ta och checka ut.
Det är typ det bästa som har hänt mig.
Men du, när du har, alltså, mitt emellan föreställningar, en dag mitt i veckan, alltså när det är Oscar-tid och du inte behöver så gå till jobbet, alltså, vad gör du en vanlig dag?
Jag tvättar och viker kläder.
Okej. Och när det är klart?
Jag älskar, jag tittar väldigt mycket på film.
Binge-watcha?
Ja, lite för mycket. På gott och ont att liksom gräva ner sig i soffan och bara titta på saker. Men det är, när du är på teatern, det är väldigt, det är ett extremt socialt jobb på många sätt, aspekter. Liksom att du är mycket kollegor, du måste vara närvarande. Det kräver ganska mycket energi. Men också, jag älskar att kolla på film. Gå på bio.
Vilken film var du såg senast?
Det var Joker.
Bra, men Joaquin Phoenix.
Mm. Han är så... Åh, han är så bra.
Jag såg honom först, måste vara Walk the Line. Eller det var Gladiator, måste vara.
Ja, där var han bra. Men jag är en sucker för superhjältefilmer. Och det är ett Marvel och DC Comics. Allt
är du DC eller Marvel-kille? Jag har förstått att det är liksom nästan så här uppdelat i två communities.
Serierna på Netflix, DC Comics, absolut. Filmerna, Marvel. Det var svårslaget där, slutet på Avengers.
Ja, alltså den, jag satt till och med en liten tår i ögat där. När
jag skrek.
Captain America, vi ska ju inte spoila, men...
Nej, eller... Nej.
Nej, men den sista slutscenen där.
Ja. Ah.
Och den här, när man zoomar in genom fönstret och så man hör den här gamla 40-talslåten.
Jag vet.
När de Agent Carter och han dansar.
Ja, det är så fint.
Ja.
Där kollar jag risen när du pratar om det. Nej, men mycket film. Och sen övar jag ju mycket. Ja. Man övar och ibland har jag, om man är lite sliten så är jag tyst en gång i veckan.
Härligt. Död.
Det är väldigt, livet är ju väldigt investerat i ens yrke.
Ja, men så är det.
Än så länge så tycker jag att jag inte lider av det.
Men kan du också känna att man har... Jag känner ju det att man ger så mycket av sig. Jag håller på och pratar i radio här 5 dagar i veckan och kanske ibland mer. Och så när man kommer hem och leder så har man lite behov att bara ha lite, bara lite hassetid eller Oscar-tid.
Exakt.
Och bara gå in lite i sig själv lite grann. Ja.
Ibland sitter jag och gråter att jag inte har ett badkar. Det vore det bästa som hade hänt mig. Fundera på att flytta bara för att ha ett badkar.
Härligt.
Ja, fattar du vad skönt. Det gjorde jag när jag var liten. Hemma hos mig, det var kaos hemma hos mig. Det var ljud överallt. Det var någon fågel, det var någon hund och mamma hade någon sånglektion. Och det är folk överallt, det är alltid ljud. Så jag gick alltid in och drog in en radio.
Mm.
Då lyssnade jag tyvärr inte på Retro FM, jag tror inte det fanns då.
Nej, fanns inte. Kanske inte på Söder i Stockholm heller.
Nej, vi har lugna favoriter med Peter Borossi som gällde.
Ja, just det. Gammal vän faktiskt.
Ja, älskar honom. Hej Peter.
Hej.
Och så låg jag i badkaret och hade ont överallt och satte på radion och bara låg och somnade i badkaret. Mm. När det var kaos utanför dörren. Toppen.
Men du, alltså om du tänker tillbaka till när du låg och myste och kopplade av i badkaret och du fick välja en enda låt, Oscar, som du skulle säga, du fick bara lyssna på den låten resten av ditt liv, eller i varje fall på en lång, lång resa, och du hade bara en låt så här som du hade kunnat stå ut med och som fortfarande betyder något för dig.
Oj, vad svårt. En. Får jag bara en?
Ja, du kan få en, kanske två. Som jag på det humöret.
Nej, en. Okej, en. Det måste ju vara en gammal, nu ska vi se.
Ja, det kan vara en ny också för den.
Nej, men det är någon av tanterna, vet du. Det är Eva Cassidy eller Whitney Houston. Det är någon sån.
Nora Jones kanske?
Nej.
Hej.
Hon kan gå och lägga sig. Om jag ska välja en låt i resten av livet.
Ja. Är det någon av de svulstiga balladerna med Whitney Monde?
Ja, gud ja.
Greatest Love of All kanske? Eller kanske So Emotional?
Men det kan också vara Preacher's Wife-plattan. Alltså när hur hon sjunger på den plattan.
Lite gospel mera.
Alltså, dör på henne. Den skivan, hon sjunger så bra på den skivan så att det är helt löjligt. Nej.
Med tanke på vilket liv hon levde just då när hon spelade in den. Shit alltså.
Ja, kanske. Eller... Gud, det här är den svåraste frågan. Men Summer of the Rainbow med Eva Cassidy är också omöjligt att inte ha med.
Ska vi ta Summer of the Rainbow? Och så Nej. Kanske vi tar en Whitney Houston, eller?
Nej, det blir I Believe in You and Me med Whitney Houston.
Jag tror jag kunde sitta här och snacka om hypokondri och roller och två musikalkillar som sitter här och myser.
Ja, visst.
Ja, stort tack för att du kom. Och har ni inte upptäckt den, kolla Skönheten och odjuret och ni har få er fram till Valborg.
Ja, kom. Det blir kul.
Lördagsgästen på Retro FM.